Så, välkomna allesammans.
So welcome everybody.
Vi har redan hört några fantastiskt fina vittnesbörd.
We've had some great testimonies already.
Och vi ska gå till första Samuelsboken.
Let's turn to First Samuel.
Och vi ska börja i kapitel 13.
And we begin in chapter 13.
Vi ska läsa en vers där, vers 14.
We read one verse. Verse 14.
Och sen efter det så ska vi läsa några verser från första Samuelsboken kapitel 17.
And then we'll read a few verses from chapter 17.
Men först första Samuelsboken 13 och vers 14.
But we'll begin in 1 Samuel 13 verse 14.
Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt en man efter sitt hjärta. Honom har han utsett till furste över sitt folk, men du har inte hållit vad Herren befallt dig.
But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be the commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you.
Det här är alltså profeten Samuels ord till kung Saul.
These are the words of the prophet Samuel to Saul.
Och sen ska vi läsa också första Samuelsboken 17.
And then we'll read the first book of Samuel, chapter 17.
Och helst skulle jag vilja läsa hela kapitlet.
And I would love to read the whole chapter.
Men det är kanske aningen för långt.
I think it's a little bit too long.
Men vi kan läsa från vers 46.
But let's read from verse 46.
Fram till vers 51.
Up to verse 51.
Det handlar alltså om David och Goliat.
It's about David and Goliath.
Och vi ser här hur Israel har samlats till strid mot filisterna.
And we see that Israel has gathered to fight the Philistines.
Och ur filisternas här så hade stigit fram en man som var gigantisk.
And from the Philistine army one enormous man has come forth.
Och han har utmanat israeliterna.
And he has challenged the Israelites.
Han sa, låt oss inte strida.
He says, let's not fight.
Utan ta ut eran största och bästa krigare och skicka honom mot mig.
But send your best, your biggest fighter and send him to me.
Så får vi avgöra striden.
And then we can settle the battle.
Och om ni läser måtten på den här mannen.
And if you read the measurements of this man.
Så tror jag inte att någon skulle vilja möta honom.
I don't think anyone would like to meet him.
Han var gigantisk.
He was enormous.
Och det var inte nog med att han utmanade Israel till strid.
And not only did he challenge the Israelites to fight.
Men det står att han hånade Israel.
But it says that he mocked Israel.
Och han hånade Israels Gud.
And he mocked the God of Israel.
Och det står att hans mun var fräck.
And it says that he had a
bad mouth. Och han talade ord. Eller han förbannade Israel med hjälp av sina gudar.
And he cursed Israel with his gods.
Och vi kan läsa här då från vers 46.
And we read from verse 46.
Då har David klivit fram till kung Saul.
And David has come up to King Saul.
Och han har sagt att jag vill ta mig an den här mannen.
And he says that I will deal with this man.
Och han var en tonåring.
And he was just a teenager.
Så att han hade röda kinder.
And he had red cheeks.
Jag vet inte om tonåringar har röda kinder. Men det
I don't know if teenagers do, but.
Men det var intressant att det stod att han var bara en ung pojke.
But it's interesting, isn't it, that he was just a young boy.
Men ingen annan vågade gå fram.
But no one else would come up.
Så de tänkte att okej, vad har vi att förlora?
So they thought, what can we lose?
Dessutom så har han berättat en historia här, David, att han hade stridit mot både björnar och lejon.
And he has told them a story too, that he had been fighting bears and lions.
Så kanske ska vi ändå ge honom en chans.
So maybe we'll give him a chance anyway.
Och ni kan historien.
And you know the story.
Saul, som själv var en väldigt stor man.
And Saul, who was a big man himself.
Han gav honom sin rustning.
He gave his armor to David.
Och ni kan tänka er hur David såg ut.
And you can just imagine him.
Hjälmen liksom var så långt ner så han inte kunde se.
The helmet was so big that he couldn't see.
Liksom utrustningen var helt enkelt för stor.
And the equipment was too big.
Och svärdet kunde han knappast inte svinga.
And he could hardly lift the sword.
Men så han sa, jag bryr mig inte om de här grejerna.
And he said, I don't care about this.
Jag har ingen nytta av det ändå.
It's no good to me anyway.
Därför att jag strider i Herren Sebaots namn.
Because I fight in the name of the Lord of hosts.
Och vi tänker på hur den strid vi står i.
And we think of the battle we're in.
Inte handlar om den fysiska utrustningen.
It's not about physical equipment.
Precis som Kerstin sa.
Just like Kerstin said.
Striden står i våra huvuden.
The fight is in our head.
Och han är vår utrustning.
And he is our equipment.
Det är ett andligt krig.
It's a spiritual war.
Och vi som kristna i Efesierbrevet 6.
And as Christians, we as Christians in Ephesians 6.
Vi har blivit ombedda att ta på oss den andliga rustningen.
We've been told to put on the spiritual armor.
Därför att då kan vi strida mot dessa furstar och andemakter.
Because then we can fight against the principalities.
Och vi kan läsa här då 46. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand, och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himmelens fåglar och åt vilda djur, och hela världen ska förstå att Israel har en Gud.
Vers 46. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel.
Och i vers 45.
And in verse 45.
Som var innan där.
And the verse before.
Så säger David att jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn.
David says, I came to you in the name of the Lord of hosts.
Så med andra ord, han gör inte anspråk på att ha någonting att slåss med.
He doesn't claim that he has anything to fight with.
Utan det enda han säger är att jag kommer emot dig, Herren Sebaots namn.
He just says that I'll come against you in the name of the Lord of hosts.
Och när vi inser vår egen oförmåga.
And when we see how incapable we are.
Och vi förlitar oss på Herren Sebaot.
And we trust in the Lord of hosts.
Vad händer då?
What happens?
Herren får äran.
Then the Lord will get the glory.
Och när Herren får äran.
And when the Lord gets the glory.
Då stod det, vi läste det precis i vers 46.
We read in verse 46.
Att hela världen ska veta att han är Israels Gud.
That all earth will know that he is the God of Israel.
Hela världen får inte veta att han är Gud om vi tar äran åt oss själva.
And the whole world won't know that he is God if we get the glory.
Men sen i vers 47.
But then in verse 47.
Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd eller spjut som Herren räddar. Striden är Herrens, och han ska ge er i vår hand.
Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear. For the battle is the Lord's, and he will give you into our hands.
När nu filistén gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt emot honom, fram mot Herren för att möta filistén.
So it was when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine.
David stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade filistén i pannan. Stenen trängde in i pannan så att han föll omkull med ansiktet mot jorden.
Then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank into his forehead. And he fell on his face to the earth.
Så övervann David filistén med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand.
So David prevailed over the Philistine with a sling and stone and struck the Philistine and killed him.
David sprang fram och ställde sig över filistén, grep tag i hans svärd och drog ut det ur skidan, dödade honom och högg av honom huvudet. När filisterna såg att deras kämpe var död, flydde de.
But there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood over the Philistine and took his sword and drew it out of his sheath and killed him and cut off his head with it. And when the Philistines saw that their champion was dead, they fled.
Vi vill tala den här morgonen om att ha ett hjärta efter Gud.
And this morning I want to speak about having a heart after God.
Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna.
And Lord, we pray that you will bless these thoughts.
I ditt dyra namn.
In your precious name.
Amen.
Amen.
Tänk dig på hur viktigt det är att ha en rätt kunskap om Gud.
I was thinking that it's so important to have a right knowledge of God.
Vi läser i Bibeln att kunskap uppblåser.
We read in the Bible that knowledge puffs up.
Men att kärleken uppbygger.
But that love edifies.
Vi talar inte om en mänsklig kunskap.
And it's not about a human knowledge.
Vi talar om en gudomlig kunskap.
But divine knowledge.
Att vi känner till Gud så som han har uppenbarat sig själv.
That we know God as he has revealed himself.
Därför att detta kommer att avgöra hur Guds liv är i mig.
Because this will decide how God, the life of God is in me.
Vi behöver en inre väckelse.
We need an inner revival.
Vi behöver verkligen Gud på insidan.
We need God on the inside.
Inte bara en mänsklig kunskap.
Not just human knowledge.
Utan en verklig kunskap.
But real knowledge.
Som finns på insidan.
Which is on the inside.
I Jesaja 5.
And in Isaiah 5.
Och vers 13.
Verse 13.
Så står det att mitt folk har gått in i fångenskap.
It says that my people has become captive.
Därför att de saknar kunskap.
Because they lack knowledge.
Och det betyder inte att de inte hade alla studerat på universitet.
It doesn't mean that they hadn't gone to university.
Men det betydde att de kände inte Gud så som han själv ville vara känd.
But they didn't know God as he wanted to be known.
Och bristen på den kunskapen.
And the lack of knowledge.
Hade lett dem till att gå in i fångenskap.
Had led them into captivity.
Jag tycker det är precis det som Kerstin sa i sitt vittnesbörd.
And I think that's exactly what Kerstin said in her testimony.
Vi tänker fel.
That we think the wrong way.
Vi tänker så fel så egentligen tillskriver vi Gud det som egentligen är Satan.
We think so wrong that we think that God wants what the things that really come from Satan.
Och tvärtom.
And reverse.
Men och vi går in i fångenskap.
And we're taken into captivity.
Israel gick in i fångenskap till Babylonien.
Israel was in captivity of the Babylonians.
Men vi är många gånger fångna i våra egna tankar.
But many times we are captive in our own thoughts.
Och våra tankar som så småningom sjunker ner i vårt inre förleder våra känslor.
And the thoughts that that come in become inward in us, they
De sjunker ner i vårt inre.
They come into our innermost parts.
Och de påverkar våra känslor.
And they affect our feelings.
Och känslorna gör uppror mot vårt sinne.
And our feelings rebel against our mind.
Så även när vi hör sanningen.
So even if we hear the truth.
Så förkastar vi den.
We reject it.
Därför att känslorna konspirerar mot sanningen.
Because our feelings are conspiring against
Därför det är så viktigt. Det är därför det är så viktigt att vi redan som små lär oss vad som är.
And that's why it's so important that we learn what is right already when we are little.
Man säger att när barn börjar skolan.
They say that when children begin school.
Så har ungefär 90% av deras personlighet redan formats.
But 90% of the personality has been shaped already.
Är det konstigt att ogudaktiga myndigheter vill ta barnen ifrån föräldrarna?
And it's not really strange that ungodly authorities want to take children from the parents.
Och träna och hjärntvätta dem från tidiga år.
And train them and brainwash them from an early age.
Och sen säga att senare, jo men då ska de få tänka fritt och öppet.
And then say that they will think free.
Men
freely and openly.
Skadan är redan gjord.
But then the damage has been done already.
Därför är det så viktigt.
And that's why it's so important.
Att vi lär oss vad som är rätt.
That we learn what is right.
Så att vi inte går in i fångenskap.
So that we're not taken captive.
Och jag tänkte på hur Gud letade efter någon som hade ett hjärta efter honom.
And I was thinking that God was looking for someone who had a heart after him.
Det står om Saul att han var huvudet längre än alla andra.
And it says that Saul was a head taller than all the others.
Han såg väldigt bra ut.
He really did look good.
Och folket sa han är en idealisk kung.
And the people said, well, he's the ideal king.
Honom ska vi ha.
We want him.
Och han började ganska bra faktiskt.
And he really started off quite well.
Han gav faktiskt Herren äran i början.
In the beginning he really did give God the glory.
Han gjorde faktiskt några bra saker i början.
And he did some good things.
Men det dröjde inte länge.
But it didn't take long.
För han vände sig i en annan riktning.
Before he turned in another direction.
Och han började precis som vi hörde i vittnesbörden att leva i kötsliga tankar.
And just as we heard in the testimony he began to live in fleshly thoughts.
Fast det är ju förstås ingen av oss som har gjort.
But of course we don't.
Vi gör det hela tiden.
No, we do all the time.
Och vi blir förledda.
And we are led astray.
Och Saul blev förledd.
And Saul was led astray.
Han blev förledd och vandrade bort från den levande Guden.
He was led astray and left the living God.
Han var dock en troende.
But he was a believer.
Du säger, ha, vem säger det?
Who says?
Första Samuelsboken 28:19.
In 1 Samuel 28:19.
Står det att han gick till samma plats som Samuel.
It says that he went to the same place as Samuel.
Är det någon som tror att Samuel inte var frälst?
Is there anyone who thinks that Samuel wasn't saved?
I andra Samuelsboken 1:23.
In 2 Samuel 1:23.
Så står det att han gick till samma plats som Jonathan.
It says that he went to the same place as Jonathan.
Är det någon som tror att Jonathan inte var frälst?
Does anyone here think that Jonathan wasn't saved?
Saul var en troende.
Well, Saul was a believer.
Men han är en bild av en kötslig troende.
But he's a picture of a carnal believer.
Någon som har vänt sig bort från den levande Gud.
Someone who has turned away from the living God.
Som hade fått en kallelse.
Who had a calling.
En uppgift.
A task.
Och han vandrade i den en tid.
And he walked in it for a while.
Men efter ett tag så började han följa sina egna tankar.
But then he started to follow his own thoughts.
Och sitt eget kött.
And his own flesh.
Och vi läste det tidigare.
And we read it earlier.
I första Samuelsboken 13:14.
In 1 Samuel 13:14.
Att Gud skulle ta riket ifrån honom.
That God would take the kingdom from him.
Och ge det till en man efter sitt eget hjärta.
And give it to a man after his own heart.
Vem var denne man?
And who was this man?
Det var samma man som vi just läste om.
Same man as we just read about.
Den unga tonåringen David.
The young teenager David.
Som besegrade Goliat.
Who conquered Goliath.
Som gav Israel en härlig seger denna dag.
Who gave a glorious victory to Israel this day.
Inte på grund av sin storlek.
Not because of his size.
Inte på grund av sitt rykte.
Not because of his rumor.
Inte på grund av någonting yttre.
Not because of anything outward.
Utan endast på grund av att han litade på Herren Sebaot.
But only because he trusted in the Lord of hosts.
Han sa, jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn.
He said, I'm fighting you in the name of the Lord of hosts.
Jag tycker det är helt fantastiskt.
And I think that's just amazing.
Skulle Gud göra det för oss?
Would God do the same for us?
Absolut.
Of course.
Gud har inte anseende till person.
God is no respecter of person.
I Romarbrevet 2:11.
In Romans 2:11.
Och också i Apostlagärningarna 10.
And in Acts 10.
Verserna 34 och 35.
Verses 34 and 35.
Det han gjorde för David, det gör han för oss.
What he did for David, he will do for us.
Tänkte på några saker idag.
Then I was thinking of a few things today.
För det första.
And the first one is.
Vi behöver en rätt referenspunkt.
That we need to have the right point of reference.
Och en rätt referensram.
And the right frame of reference.
Vad är en referenspunkt?
What's a point of reference?
Det är någonting vi alltid kommer tillbaka till.
Something we always come back to.
Vi utgår från det.
We start from it.
Och vi återkommer till.
And then we can return to it.
Vad är vår referenspunkt?
What's the point of reference?
Golgata kors.
It's the cross of Calvary.
Det fullbordade verket.
And the finished work.
Som frälser oss.
It saves us.
Som helgar oss.
It sanctifies
us. Och som förhärligar oss.
And it glorifies us.
Inte bara frälser oss.
It not only saves us.
Inte bara rättfärdigförklarar oss.
Not only declares us righteous.
Men också helgar oss.
But it also sanctifies us.
Och också förhärligar oss en dag.
Glorifies us one day.
Allt detta åstadkommer korset.
And the cross will do all this.
Och korset står det i första Korinthierbrevet 1.
And in 1 Corinthians 1 it says that the cross.
Det står att det är en dårskap.
Is folly.
Denna värld tycker att vadå liksom ett kors.
This world thinks a cross.
Och titta på alla världens religioner.
And just look at all the religions of the world.
Hur de alltid har ett system.
They always have a system.
Hur vi ska kunna förtjäna frälsning.
How to deserve salvation.
Men vad säger Gud?
But what does God say?
Det är omöjligt.
It's impossible.
Vi kan bara förlita oss på det som han har gjort.
We can only trust in what he has done.
Detta är vår referenspunkt.
And this is a point of reference.
Också när det gäller helgelsen.
Also when it comes to sanctification.
Vi kan inte förändra oss själva.
We can't change ourselves.
Det är också Guds verk.
That's the work of God also.
Det är också han som gör det.
And he will do it.
Det är också korset.
And that's the cross as well.
Det är vår referenspunkt.
And that's our point of reference.
Det var också Davids referenspunkt.
And that was the point of reference that David had.
Även då han var en gammaltestamentlig troende.
Even if he was a believer in the Old Testament.
Så såg han fram emot den dagen.
He looked forward to the day.
Då Messias skulle komma.
When the Messiah would come.
Och dö på korset.
And die on the cross.
Det var hans referenspunkt.
That was his point of reference.
Men vi behöver också en referensram.
But we also need a frame of reference.
Inom vilken vi agerar.
And within this we will act.
Och vad är våra referensram?
And what's a frame of reference?
Guds ord.
That's the word of God.
Vi kommer alltid tillbaka till Guds ord.
We always come back to the word of God.
Och David skrev psalm 1.
And David wrote psalm 1.
Och han börjar med att säga.
And he begins by saying.
Han säger att välsignad är den som inte sitter bland hånar och bespottare.
Oh, blessed the one who is not among the mockers.
Utan välsignad är han eller hon som mediterar dag och natt på Guds ord.
But blessed is he or she that day and night meditates on the word of God.
Det är det som Gud vill.
And that's what God wants.
Att vi har en referenspunkt.
That we have a point of reference.
Det fullbordade verket på Golgata.
The finished work on Calvary.
Att vi har en referensram.
And that we have a frame of reference.
Guds inspirerade ord.
Inspired word of God.
Lika sant nu som det alltid har varit.
And it's just as true now as always.
För evigt fast i himmelen.
And it's been established forever in heaven.
I Psaltaren 119.
In Psalm 119.
Och vers 89.
And verse 89.
Det är vårt ord.
And that's our word.
Det är det som vi har att ta till oss.
And that's what we can receive.
Men den andra saken jag ville nämna.
And then the second thing I wanted to mention.
Det är att vi står i nåden.
Is that we stand in grace.
Står i nåden.
We stand in grace.
Vad är nåden för någonting?
But what is grace?
Det står i första Petrus, första kapitlet.
In first Peter, in the first chapter.
Verserna 10-12.
Verses 10-12.
Vi predikade från de verserna för några veckor sedan.
We were preaching from those verses a few weeks ago.
Står att de gammaltestamentliga profeterna, de såg fram emot denna dag.
It says that the Old Testament prophets were looking forward to this day.
När nåden skulle bli manifesterad.
When grace would be manifested.
På ett nytt och speciellt sätt.
In a new and special way.
Så de ännu inte hade riktigt kunnat se och förstå på Gamla testamentets tid.
But you hadn't been able to see and understand in the Old Testament days.
Sen står det också att änglarna.
And then it says that the angels.
Så att de önskar att blicka in i detta.
It says that the angels would like to look into this.
Men vad är det som vi kan bidra med till änglarna?
But what can we give to the angels?
De är så mycket högre än oss.
They're so much higher than we are.
Inte i vår ställning.
But in our position.
För vi är i Kristus.
Because we are in Christ.
Och Kristus är ovanför änglarna.
And Christ is above the angels.
Men i vår erfarenhet.
But in our experience.
Så är de så mycket högre än oss.
They are so much higher than
hur kan de lära sig någonting av oss?
How can they learn something from us?
Jo, därför att vi är fallna individer.
It's because we are fallen creatures.
Det är inte de.
And they are not.
Vi behöver nåden.
And we need grace.
Vi får nåden.
And we receive
grace. Vi tar till oss den.
And we accept it.
Och den förändrar och förvandlar våra liv.
And it changes our lives.
Och de observerar detta.
And they see this.
Och de lär sig någonting om Gud.
And they learn something about God.
Som de inte skulle lära sig om de inte kunde observera oss.
Which they couldn't learn otherwise.
Fantastiskt.
It's amazing.
Vi står i nåden.
We stand in grace.
I Romarbrevet 5:1.
In Romans 5:1.
Och så står det i nästa vers.
Then it says in the next verse.
Att vi har tillträde till nåden.
That we have access to grace.
Samma nåd som vi står i har vi tillträde till.
And the same grace that we are standing in,
talar
we have access to it.
Tala både om vår ställning.
It is both about our position
och vår erfarenhet.
And our experience.
Och jag tänker på hur David tog i vers 40 i första Samuelsboken 17 här.
And I was thinking of verse 40 in 1 Samuel 17.
Det står att innan han gick i strid med Goliat.
It says before that he went into battle.
Så gick han till en liten bäck.
He went to a brook.
Och han plockade upp 5 stenar.
And he picked up 5 stones.
Och det står att de här stenarna de var släta och mjuka.
And it says that these stones were smooth.
Har ni någon gång plockat upp såna här stenar som har legat i vatten länge?
Yeah, have you ever picked up those kind of stones that have been in water for a long time?
De är så lena så att man kan liksom gnida dem mot kin.
They're so smooth that you can put them against your cheek.
Därför att vattnet har liksom polerat.
Because they've been polished by the water.
Men jag tänkte på hur det levande vattnet Guds ord gör detta i vårt liv.
And I was thinking how the living water does that in our lives.
Det liksom tar bort alla de här hårdheterna och knöligheten.
It removes all the hard knobbly bits.
Och han plockade upp de här 5 stenarna.
And he picked up these 5 stones.
Och siffran 5 i Bibeln.
And the number 5 in the Bible
talar alltid om Guds nåd.
Is always about the grace of God.
Så i nåd plockar han upp de här stenarna.
So he picked up these stones in grace.
Som skulle bli hans vapen.
And they would be his weapon.
Och jag tänker på hur vi är stenar i den levande Gudens tempel.
And I was thinking how we are stones in the temple of the living God.
Och vilket är vårt bästa försvar?
And what is our best defense?
Kristi kropp.
It's the body of Christ.
Alla de här stenarna som Gud har gjort, format.
All the stones that God has shaped.
Och vi plockar upp dem.
If we pick them up.
Stoppar dem i sin väska.
He picked them up and put them in his bag.
Och vi tar varandras liv.
And we take each other's lives.
Bildligt talat.
Symbolically.
Och stoppar dem i vårt liv.
And we put them into our lives.
Och vi går in i striden.
And then we enter the battle.
Rustade.
And we are armored.
Och jag tänkte bara på hur det står att Kristus är hörnstenen.
And it says that Christ is the cornerstone.
Han är grundstenen i Jesaja 28:26.
And in Isaiah 28:26.
Och i första Petrus 2:6.
And 1 Peter 2:6.
Så står det att han är grundstenen.
It says that he's the foundation stone.
Han var den enfödde sonen.
He was the only begotten son.
När vi läser om honom i Johannes.
And when we read about him in John.
Det första kapitlet.
In chapter 1.
Men vad står det om honom nu?
But what does it say now?
När vi läser om honom i Romarbrevet 8:29.
When we read about him in Romans 8:29.
Då är han inte längre den enfödde.
He's no longer the only begotten.
Då är han den förstfödde.
But he's the firstborn.
Och om jag är förstfödd så måste det komma någon efter mig.
And if I'm firstborn, then someone must come after me.
Så han talar om den nya ras som har kommit genom Jesus Kristus.
So he's speaking about the new race that has come through Jesus Christ.
Människan är fallen.
Man is fallen.
Fallen i Adam.
Fallen in Adam.
Men Jesus som var den andra Adam.
And Jesus who was the second Adam.
Han har återupprättat mänskligheten.
He has reestablished humanity.
Och alla vi som är födda på nytt.
And all those who are born again.
Vi är hans bröder och vi är hans systrar.
We are his brothers and sisters.
Så en av de här 5 stenarna som han hade i sin väska.
So one of these 5 stones that he had in his pouch.
Plockade han upp.
He picked them up.
Lade dem i sluggan.
And put it in his sling.
Och jag tänkte på hur vi tar Jesus Kristus.
And I was thinking how we take Jesus Christ.
Hörnstenen.
The cornerstone.
Och vi lägger honom i slungan.
And we put him in our sling.
Och vi kommer emot fienden i Herren Sebaots namn.
And then we meet the enemy in the name of the Lord of hosts.
Boom, så gick stenen iväg.
And then you throw the stone.
Och det var inte med en liten kraft.
And it was quite forcefully.
Så att stenen gick rakt in i pannan.
It says that the stone just went into his forehead.
Satte sig mitt i huvudet.
And it struck him in the middle of his head and stuck there.
Hoppas ingen tar anstöt av detta nu.
Hope you're not squeamish.
Han talar om våld, vad hemskt.
Speaking about violence, that's terrible.
Men
Detta var Guds fiende.
But these were the enemies of God.
Satan är vår fiende.
And Satan is our enemy.
Och inte någonstans står det att vi ska vara sentimentala med honom.
It doesn't say anywhere that we should be sentimental with Satan.
Vad striden än behöver.
Whatever it takes in the battle.
Det använder vi.
We will use it.
Och David sänkte Goliat.
And David struck Goliath.
Jag tänker på hur den här stenen.
And I was thinking of how this stone.
Den var slät.
It was smooth.
Tänker på hur Jesus blev en människa.
And I was thinking of Jesus, how he became a man.
Och även då han var fullkomlig och perfekt.
And even if he was perfect.
Även som människa.
As a human being.
Frestad i allt.
He was tempted in all.
Dock utan synd.
But yet without sin.
I Hebreerbrevet 4:15.
In Hebrews 4:15.
Men det står också i Hebreerbrevet.
But it says also in Hebrews.
Kapitel 5.
Chapter 5.
Vers 8.
Verse 8.
Att han var tvungen att lära sig lydnad.
That he had to learn to be obedient.
Genom lidande.
Through suffering.
Det är Guds son.
And that's the son of God.
Den fullkomlige.
He was perfect.
Men han var bruten.
But he was broken.
Han var förkrossad.
He was
contrite. Har ni någon gång varit med en människa som är bruten och förkrossad?
Have you ever been with a person who is broken and contrite?
Finns inget strävande där.
There's no striving.
Det är ingenting jobbigt.
Nothing hard.
Man bara vilar i Guds närvaro.
You're just resting in the presence of God.
Så är det med Kristus.
And that's what it's like with Christ.
Finns ingen stress där.
There's no stress.
Finns inga anklagelser.
No accusations.
Finns inga fördömelse.
No condemnation.
Finns bara vila.
Just rest.
Varför?
Why?
Därför att han fördömer inte oss.
Because he doesn't condemn us.
Varför?
Why?
Därför att han har blivit frestad i allt.
Because he's been tempted in everything.
Han är inte förvånad.
He's not surprised.
Vad vi går igenom.
What we go through.
Han vet vad det innebär.
He knows what it means.
Och även då vi faller och han gjorde det inte.
And even if we fall and he doesn't.
Så fördömer han oss inte.
He won't condemn us.
Han säger, stå upp igen.
He says, get up.
Du har tillgång till den nåd du står i.
You have access to the grace that you're standing in.
Och vi står upp.
And we stand up.
Och vi blir stärkta i nåden.
And we are strengthened in grace.
Och vi går framåt.
And we go forward.
Och i Matteus 11.
And in Matthew 11.
Så har vi en inbjudan.
We have an invitation.
Från Jesus Kristus.
From Jesus Christ.
Att gå i ok med honom.
That we to be yoked with him.
Och vet ni, vi tänker alltid på att gå i ok med någon. Det är liksom att det är någonting som är tungt och besvärligt som trycker ner oss.
And we think that when you're in a yoke with something, it's something hard and something that will press us down.
Men att gå i ok med honom är inte tungt.
But to be yoked to him is nothing heavy.
Det betyder att vi blir ledda av honom.
Means that we are led by him.
Han drar lasset.
And he will take the burden.
Ja visst, vi gör det tillsammans.
Yes, of course we do it together.
Men det är han som drar lasset.
But he will take the burden.
I första Korinthierbrevet 3.
In 1 Corinthians 3.
Vers 9.
Verse 9.
Så att vi är kallade till att vara hans medarbetare.
Says that we are called to be his co-workers.
Ja. Så vi gör halva jobbet var, Jesus.
So we do half the job.
Nej, han gör 100%.
No, he will do 100%.
Och vi gör 0%.
And we will do nothing.
Men vi går tillsammans med honom.
But we walk together with him.
Det är inte tungt.
It's nothing heavy.
Det är inte en börda.
It's not a burden.
Vi har hans liv.
We have his life.
Han är den släta stenen.
He is the smooth stone.
Han har blivit formad.
He has been shaped.
På ett fantastiskt sätt.
In an amazing way.
Genom prövningarna.
Through trials.
Han vet vad det innebär att leva detta liv.
And he knows what it is to live this life.
I denna fallna värld.
In this fallen world.
Med Satan som dess gud.
With Satan as his god.
Men vi är inte ensamma.
But we're not alone.
Hörnstenen låg där i hans lilla väska.
The cornerstone was in his pouch.
Men det låg också andra stenar.
But there were other stones too.
Andra lemmar i Kristi kropp.
Other members in the body of Christ.
Som också har blivit formade.
And they were also formed.
De är släta.
And they are smooth.
De är användbara.
And they can be used.
Färdiga att läggas i slungan.
And they're ready to be put in a sling.
Och fienden kommer emot oss.
And then when the enemy comes.
Hur översätter man? Och där går sten.
And the stone is thrown.
Och den går rakt i pannan på fienden.
And it just hits the enemy.
Och fienden faller.
And the enemy will fall.
Och det står att David sen sprang fram till den fallna fienden.
It says that David ran up to the fallen enemy.
Mera våld.
More violence.
Han tog svärdet.
He took his sword.
Och högg huvudet av.
And cut the head of him.
Det huvud som hade hånat Israel.
The head that had mocked Israel.
Och jag tänker på hur många hånande huvuden som finns i den här världen.
And I was thinking of all the mocking heads in this world.
Som hånar Gud.
They mock God.
Som hånar hans son Jesus Kristus.
And they mock his son Jesus Christ.
Som hånar de troende.
And they mock the believers.
Kristi kropp, församling.
Body of Christ, the church.
Och det står att han förbannade dem med hjälp av sina gudar.
And it says that he cursed them with his gods.
Och den här världen förbannar oss med hjälp av sina avgudar.
And this world will curse us with its idols.
Men tiden kommer.
And but the time will come.
När huvudet tas av.
When the head is cut off.
Någon säger, men det finns ingen rättvisa i den här världen.
And but someone might say there's no justice in this world.
Jag har vandrat som troende i så många år.
I've been a believer for so many years.
Och jag har blivit utsatt för så många orättvisor.
And I met with so much injustice.
Var finns Gud?
Where is God?
Ibland har vi rättvisa skipad omedelbart.
Sometimes we get justice immediately.
Ibland är den fördröjd.
And sometimes it's delayed.
Kanske dröjer 10 år.
Maybe it takes 10 years.
30 år.
30 years.
Innan vi ser huvudet falla av.
Before we see the head fall off.
Det hånande huvudet.
The mocking head.
Men vet ni, det finns ibland tillfällen då vi inte får upprättelse i detta liv.
But you know there are times when we don't get restoration in this world.
Vi får nåd.
We get grace
i situationen.
In situation.
Men inte skipad rättvisa.
But not justice.
Men det finns en slutlig rättvisa.
But there's a final justice.
Kallas för den vita tronen.
It's called the white throne.
Står om i Uppenbarelseboken kapitel 20.
And it's written about in Revelation 20.
Inför den tronen.
And before that throne.
Ska alla människor stå.
All mankind will be facing that throne.
Och vara tillräkneliga inför Gud.
And be held accountable for God.
Ganska starkt.
Quite strong.
Tror vi på det?
Do we believe in that?
Absolut.
Yes, of course.
Den dagen gav Gud Israel seger genom David.
And that day God gave victory to Israel through David.
Och huvudet ramlade av.
And the head came off.
Och Gud ska ta huvudet av sina fiender.
And God will take the head off his enemies.
Men han gör det i sin tid.
But he will do it in his time.
Och på sitt sätt.
And in his way.
Och vi får vila i det.
And we can rest in that.
Så vi står i nåd.
So we are standing in grace.
Den sista punkten.
And then the last point.
Vi ärar Guds ord.
We lift up the word of God.
I första Samuelsboken 24.
And in 1 Samuel 24.
Verserna 6 till och med 7.
Verses 6 to 7.
Så står det om David.
It's written about David.
Att han hade, det var uppenbart för Israel att han var, skulle bli deras kung.
It was obvious to Israel that he would become king.
Och Saul var avundsjuk på honom.
And Saul was envious.
För han visste vad Samuel hade sagt.
Because he knew what Samuel had said.
Och han förstod att det höll på att hända.
And he realized that it was happening.
Så han gjorde allt han kunde.
So he did just anything he could.
För att döda David. Han till och med kastade ett spjut på honom.
Even threw a spear at him.
Och det var ingen sån där trubbigt spjut.
Not a blunt spear.
Utan han försökte verkligen att ta livet av.
But he really did try to kill him.
Och David fick fly från honom.
And David had to run away.
En dag var David och hans män gömda i en grotta.
And one day David and his men were hiding in a cave.
Och Saul gick in i grottan.
And Saul went into the cave.
För att uträtta sina behov.
To
attend to his needs, står det i engelska. Och när han är där inne.
And when he was there.
Så smyger sig David fram.
David crept up.
Och skär bort en bit av Sauls mantel.
And cuts off a portion of his mantle.
Så han har ett litet tygstycke i sin hand.
So he has this piece of cloth in his hand.
Sedan när Saul har lämnat grottan.
And then when Saul had left the cave.
Då går David ut.
David leaves.
Och han står uppe på berget.
And he is on the mountain.
Han sa, ser ni den här tygbiten?
He said, do you see this piece of cloth?
Kolla din mantel.
Just check your clothing.
Jag kunde ha dödat dig.
I could have killed you.
Den kniven som skar av denna mantelbit.
And the knife that cut off this piece of cloth.
Den kunde ha suttit i ditt hjärta just nu.
Could have been placed in your heart.
Och detta fick Saul att ödmjuka sig.
And this made Saul humble.
Alltså, jag kan inte förstå.
He said, I can't understand.
Att någon skulle kunna visa denna typ av ödmjukhet.
That anyone could show this kind of humility.
För han visste ju vad han hade gjort emot David.
Because he knew what he had done against David.
Fantastiskt.
Amazing.
Den typen av liv.
And this kind of life
talar till människor i den här världen.
When it speaks to people in this world.
Och David sa, hur skulle jag kunna sträcka ut min hand mot Guds moder?
And David said, how could I reach out and touch the anointed one of God?
Han är fortfarande kung i Israel.
He's still the king of Israel.
Det är inte mitt jobb att ta livet av.
And it's not my job to kill him.
Om det är Guds plan, okej, låt det ske.
If it's the plan of God, then let it happen.
Men jag tror att Gud klarar det utan mig.
But I think God can take care of things without me.
Vi behöver inte spela Gud.
We don't have to play God.
I situationer.
In situations.
Men David hade ett fantastiskt liv.
But David has such an amazing life.
Han gick från klarhet till klarhet.
He went from
från tro till tro.
From faith to faith.
Och jag tänkte bara på hur han sen föll i synd.
And I was thinking of how he fell into sin.
Varför skulle du säga det?
Why would you have to say that?
Det har varit så bra hittills.
It's been so good so far.
Nu ska vi behöva dra upp det också.
But now we have to speak about that.
Men det är det jag älskar med Bibeln.
But that's what I really love about the Bible.
Bibeln försöker inte att försköna människor.
And the Bible doesn't try to paint a nice picture of
people. Tvärtom, den säger precis som det är.
It just tells the plain truth.
Så att vi kan förstå.
And then we can understand.
Att även de som Gud säger har ett hjärta efter honom.
That even those who God say that they have a heart after him.
Kan falla i synd.
That they can sin.
Men lovat vare Gud, det var ju bara en sån här liten synd.
But praise be to God that it was just a small sin.
En liten vit lögn.
Just a white lie.
Det är väl inte så farligt.
That's not so bad.
Det kan vi bara vifta bort.
We can just push it away.
Nej, äktenskapsbrott och mord.
No, adultery and murder.
Det är ganska ordentliga grejer.
It was quite a thing.
Han gjorde detta.
But he did it.
Och han trodde han skulle komma undan.
And he thought he could get away with it.
Men det gjorde han inte.
But he didn't.
Men det kom en dag.
But then one day came.
Efter ungefär ett år.
After about a year.
Då profeten Nathan kom till honom.
When the prophet Nathan came to him.
Och nämnde detta.
And he mentioned this.
Och då fattade David.
And then David understood.
Wow. Det gick inte att komma undan.
That he couldn't get away.
Och i Psaltaren 51.
And in Psalm 51.
Och vers 14.
Verse 14.
Eller vers 12 i engelska.
Verse 12 in English.
Så står det att låt mig få fröjdas över din frälsning.
He says, let me rejoice in your salvation.
Han hade ingen glädje i sin frälsning.
He had no joy in his salvation.
Han ville fröjdas i den.
And he wanted to have joy.
Har vi varit där någon gång?
Have we ever been in that place?
Vi vet vad vi har.
We know what we have.
Men vi kan inte fröjdas i den.
But we can't rejoice in it.
Men han omvände sig.
But he repented.
Och han kom tillbaks till sin referens.
And he came back to his point of reference.
Korset.
The cross.
Som förlåter.
Which forgives and restores.
Referensramen.
The frame of reference.
Guds ord.
The word of God.
Som ger oss Kristi sinne.
Which gives us the mind of Christ.
Så att vi kan tänka rätt.
So that we can think in the right way.
Wow. Vi behöver vandra i överenskommelsen med honom.
And we have to walk in agreement with him.
Amos 3:3.
Amos 3:3.
Hur kan vi vandra tillsammans med någon om vi inte är överens?
How can we walk with someone unless we agree?
David var en herde på fältet.
David was a shepherd in the fields.
Men en dag kom Herren och hämtade honom.
But one day the Lord came and came for him.
Och gjorde honom kung i Israel.
And he made him the king of Israel.
Fantastiskt.
Amazing.
Vi var i Finland förra helgen.
We went to Finland last weekend.
Pastor Schibelli var där.
Pastor Schibelli was there.
Kom från en maffiafamilj.
He comes from a family of the mafia, mafioso.
Det är hans eget vittnesbörd.
And that's his own testimony.
Han kom till tro.
And he became a believer.
Han började att vandra med Gud.
And he began walking with God.
Gud gav honom ett jobb.
And God gave him a job.
I ett fängelse.
In a prison.
Han jobbade i fängelse hela tiden.
And he was working in prison all the time.
Hans jobb var att ta fångarna till toaletten.
And his job was to take the prisoners to the toilet.
Så att de kunde göra sina behov.
So that they could take care of the needs.
Och att de inte skulle ta livet av sig samtidigt.
And not to kill themselves at the same time.
Så det var hans jobb.
That was his job.
I 10 år.
For 10 years.
Och han sa under den tiden.
And he said in those during that time.
Så kanske det var en eller annan som kom till tro.
Maybe one or two would became a believer.
Alltså, inga lärjungar.
But he said no disciples.
Ingenting riktigt hände.
Nothing really happened.
Han var ganska sådär lite besviken.
He was a little bit disappointed.
Men han vandrade med Gud.
But he was walking with
God. Och han växte till i nåd och kunskap om honom.
And he was growing in grace and knowledge of him.
Sen sa Gud till honom.
And then God said to him.
Nu har du vandrat med mig utan någon frukt.
You walked with me without fruit.
Då vet jag också att jag kan lita på dig och ge dig lite frukt.
And then I know I can trust you and give you a little fruit.
Så en dag så gav pastor Schaller honom några brev från Afrika.
And one day Pastor Schaller gave him some letters from Africa.
Det var ett antal personer som hade skrivit för de hade lyssnat på kortvågsradio på Grace Hour programmet.
Some people had written because they'd been listening to the radio to Grace Hour on the radio.
Så han slängde till av de här breven.
And he just threw the letters to
Alltså, varför svarar du inte på de här breven?
Said, why not answer these letters?
Så sa han, men jag är ingen brevskrivare.
He says, well, I can't write letters.
Jag skriver inga brev.
I never write letters.
Så fattade han, det är inte det han menar.
But then he had understood, well, that's not what he means.
Han menade att, varför blir inte du svaret på de här människornas önskan att någon skulle komma dit?
What he meant was why.
Predika det budskap.
Not become the answer to for the desires people have to have someone to come and preach the.
Och 1986.
And then in 1986.
Det blir 24 år sedan.
It's 24 years ago now.
Då åkte han till Ghana.
He went to Ghana.
Idag 24 år senare.
And today 24 years later.
Finns det 179 församlingar.
There's 179 churches.
Ungefär 300 ordinerade pastorer.
About 300 ordained pastors.
1100 personer som går i bibelskola.
And 1100 people going to Bible school.
Just nu.
At the moment.
Och han trodde aldrig det skulle kunna hända.
He never believed this would happen.
Från fängelset.
From the prison.
Till Afrika.
To Africa.
Från fårhagen.
From the sheep's pen.
Till kungahus.
To the royal palace.
Lite frukt.
Some little fruit.
Mycket frukt.
A lot of fruit.
Ingen frukt.
No fruit.
Frukt ibland.
Fruit sometimes.
Fruktlösa tider.
Fruitless times.
Vi vet inte.
We never know.
Men det handlar inte om resultat.
But it's not about the result.
Det handlar om att vandra med honom.
But it's about walking with him.
Och att ha ett hjärta efter honom.
And have a heart after him.
Därför att då kan saker hända.
Because then things can happen.
Saul hade inte det.
Saul didn't.
Han trodde på Gud.
He believed in God.
Men han vandrade inte med Gud.
But he didn't walk with God.
Han hade de yttre förutsättningarna.
He had the outward assets.
Han blev kung.
And he became king.
Folkets val.
And the choice of the people.
Gud hade ett annat val.
But God had a different choice.
Herdepojken.
It's the shepherd boy.
Som hade ett hjärta efter Gud.
Who had a heart after God.
Som inte var fullkomlig erfarenhetsmässigt uppenbarligen.
Who wasn't perfect in experience obviously.
Men han visste vad Guds nåd.
But he knew what the grace of God is.
Han levde i det.
And he lived in it.
Och han tog till sig det.
And he received it.
Och han fick förlåt.
And he was forgiven.
Han blev återupprättad.
And he was restored.
Och han blev använd av Gud.
And he was used by God.
fantastiskt.
Amazing.
Att ha ett hjärta efter Gud.
To have a heart after God.
Det är det Gud är intresserad av.
That's what God is interested in.
Ingenting annat.
Nothing else.
Vi söker honom.
And we're looking for him.
Oavsett omständigheter.
Whatever our circumstances.
Oavsett resultat.
Whatever the results.
Det är Guds vilja.
That's the will of God.
Vi har ett exempel i David.
And we have an example in David.
Herre, vi tackar dig Jesus.
And Lord, we thank you.
För din trofasthet.
For your faithfulness.
Välsigna de här tankarna.
And bless these thoughts.
Vi är oerhört tacksamma.
We're just so grateful.
För din nåd.
For your grace.
Som är så tillgänglig.
Which is so available to us.
Oh Jesus, vi tackar dig.
And Lord, we thank you.
Vi verkligen prisar dig.
I just praise you.
Amen. Amen.